Trädgårdsindie presenteras i samarbete med Granngården och Hasselfors Garden. Ja visst, då ska ni vara hjärtligt välkomna till avsnitt 2 av en annan slags trädgårdspodd. Idag så ska vi tala om något riktigt kittlande. Jag tycker att det här ämnet är väldigt spännande att diskutera. Och vi ska plocka fram den där stora självdistanseringen. Vi ska försöka se en smula nyktert på växtvalen som vi gjort. Och framförallt så ska vi försöka våga föra fram lite självkritik. Är inne verkligen inne? Eller är inne egentligen ute? Ja visst, veckans ämne är trender och klassiker. Jag heter Emily Bratt och det här är en annan slags trädgårdspodd. Och vid min sida, veckans gäst är... Peter Svensson är head gardener på Jonsereds trädgårdar som blev årets park 2015. Tidigare har han också fått utmärkelsen årets trädgårdsmästare. Han har skrivit boken Ekologisk trädgårdsglädje, varit radioträdgårdsmästare, drivit trädgårdsbutik och så vidare och så vidare. Han var också min allra första chef och den som tog emot mig med öppna armar den där dagen när jag stod med mössan i handen utan för trädgårdsmästarbostaden i trädgårdsföreningen, där han då var huvudträdgårdsmästare under många år. Jag är så lycklig över att få ha Peter Svensson vid min sida här idag. Hej och välkommen Peter!
Ja, men tack så jättemycket, vilken fantastisk presentation. Jag blev nästan blyg.
Åh nej, det ska du inte bli. Men det var ju ett tag sedan.
Ja, det var då. Det kändes så gött redan första gången vi sågs, du och jag.
Kära du. Ja. Du, men alltså när jag ringde till dig och frågade om du ville vara med på det här så sa du ju, ja, åh, jag som älskar medier. Eller du tyckte det i och för sig något starkare än så. Ja. Men sen när jag sa vad det skulle handla om, att det skulle handla om trender, då backade du direkt och sa nej! Alltså Peter, du är inte så förtjust i trender, eller hur är det?
Nej, men precis. Det ligger någon slags motsatsförhållande i trädgård och trender tycker jag. Man kan ju inte sätta ett äppelträ på fredagen för att ta bort det på lördagen. Liksom. Det måste ju stå där kanske resten av mitt trädgårdsliv. Liksom. Det är ju svårt att skapa en trend. Liksom, då, va?
Mm. Ja, jag förstår. Ja. Men du kan ju skriva under på att det faktiskt existerar trender inom trädgård, eller hur?
Ja, absolut, det gör det ju. Det är ju framförallt det där lite ytliga, lite gulligullet som ligger på ytan där med krukor och du vet sådär.
Mm. Mm. Mm.
Ja, men det håller jag med. Färger och så.
Mm. Ja, just det. Precis. Men okej, om vi börjar i andra änden. Alltså, vad är en klassisk trädgård? Vad uppfattar vi som tidlöst växtmaterial?
Det där är ingen lätt fråga att svara på faktiskt. Men, och det beror ju på... när man börjar räkna tideräkningen så att säga. Men för mig så tror jag väldigt mycket att det handlar om de här frukt- och bärinslagen, alltså fruktträdgården. Jag menar, det är ju sån här starkt minne man har från mor- och farföräldrarnas trädgård att man sprang under äppelträden och då var de gamla. De var kanske redan då 100 år, de här träden. Så de har ju bevisligen hängt med väldigt länge.
Yeah.
Och så var det bärbuskar, du vet, enorma såna här vinbärsbuskar som stod och snår nästan. Och sen var det ju syrenbärsån alltså.
Just det.
Den där man satt och drack sitt kaffe, man hörde det drog i gruset när någon satt där inne och hade det lite småtrevligt och sådär, va? Så det tycker jag för mig, det är väldigt mycket klassisk och kanske att jag kan våga säga svensk trädgård, jag vet inte.
Mm, ja, men precis. Det tror jag att många håller med om. Alltså, en syrenbärså och en äppellund eller en gammal fruktträdgård.
Mm.
Det känns inte daterat.
Och
det är spännande det där. Alltså, varför upplevs vissa växter och stilar daterade medan andra upplevs som tidlösa klassiker? För att allting har ju också någon gång varit nytt. Alltså det har varit en trend och högsta mode. När blir det och hur blir det en klassiker? Och där tänkte jag faktiskt att vi ska ta lite hjälp. Till vår hjälp för att reda ut det här så ska vi ringa ett telefonsamtal till en som vet hur det funkar. Så att vi ringer Filippa Kander, världens första doktor i modevetenskap.
Ja, hej, det var Filippa Kander.
Hej Filip, Emelie här.
Hejsan Emelie.
Hej, hur är läget?
Tack, det var fint. Är det själv?
Ja, det är underbart, det är underbart. Du Filip, i modevärlden till exempel så brukar man ju ofta prata i de här termerna. Alltså ett klassiskt plagg, ett säkert kort som till exempel den lilla svarta. Men hur blir ett plagg en klassiker? För att jag menar, allting har ju någon gång varit nytt och högsta mode.
Ja, det stämmer. Och det här är lite av min käpphäst. Jag blir lite irriterad när människor säger att en vit skjorta är evigt aktuell eller att pennkjolen är ett klassiskt plagg eller den lilla svarta för den delen. För att precis som du säger så är det inte alls att de här plaggen är tidlösa. Det är bara att vi ser dem som tidlösa idag. Den lilla svarta uppfanns 1926 exempelvis av Coco Chanel. Innan dess var det verkligen inte en klassiker, och när den kom så var det precis som du också inne på högsta mode. Men om jag får bryta mig lite så gör jag gärna det.
Gör det.
Tack, vad härligt. Så att, som du säger så är det ju så att när en trend först kommer så är den högsta mode. Mm. Och sen så förstås så stannar den inte kvar som högsta mode, utan trender avlöser varandra i någon typ av pendelrörelse, ofta brukar man säga.
Yeah.
Tänk exempelvis på hur den naturliga hippievågen ersätts av den rätt artificiella punkvågen. Punkvågens antikonsumtionstema ersattes av yuppie-trenden. Yuppie blev istället till heroin chic på 90-talet. Så vi ser liksom att för att det ska vara nytt så ska man liksom göra ett brott med det som var innan. När då den här pendeln har svängt och vi har gått in i 90-talet, då ser ju 80-talet ut som det mest otidsenliga, mest omoderna, liksom det som är mest passé. Men om man då någonstans härdar ut, man fortsätter att jobba med den här estetiken konsekvent, man följer inte pendelns rörelse. Till slut, när en viss tid har gått, 30, 40, ibland 50 år, så plötsligt så ser man den här konsekvensen, den här kontinuiteten, och då har en stil framträtt. För det som inleddes som en trend, den lilla svarta på 20-talet, så var helt passé på 30-talet när man istället skulle ha långklänning. 40-50 år fram i tiden, då har vi plötsligt en historia, en röd tråd av ett konsekvent stiluttryck. Och då har den här trenden blivit en klassiker. Är du med på vad jag menar?
Jag är helt med på det du menar. Frånvaron från modet eller modaspekten gör att det blir en klassiker, kan man säga så?
Precis, så det gäller att vara uthållig och konsekvent, för att den här pendelrörelsen är väldigt kraftfull, så att man kommer ju att vilja att följa pendeln, för att det handlar också om vad som anses som god smak. För att när då pendeln har svängt i motsatt riktning och man står där liksom i sin lilla svarta och att det är 1935 istället, då vill man ju bara se ut som alla andra. Och det är också därför det är så svårt att utveckla nya klassiska stilar. För att ungefär 10 år efter den här pendelrörelsen har svängt som mest, så det som man då står med, det är liksom det fulaste man kan tänka sig. Jag vet inte om du minns 90-talet när man talar om 80-talsmodet.
Mm.
Man tyckte att det liksom var förfärligt. Nu plötsligt så börjar man se kvalitet i 80-talsmodet, men det krävs att det gick 35 år innan man började se det.
Är det samma regler för växter? Kan man tillämpa det här vad det gäller växtmaterial?
Ja, det kan man. Det här är bara en modell eller en mall, men man kan titta på det här inom inredning, inom arkitektur, inom trädgårdar, inom växtmaterial. Jag har ju inte en egen trädgård utan bara en liten balkong med keramikkaktusar. Men däremot så har jag, ja, de lever inte ens. Men däremot så har jag ju en lägenhet med plantor, och jag kämpar jättemycket med det här. Alltså det som jag brukar kalla för säsongens ananas. Någon säsong så skulle ju alla ha ananas i sina inredningar. Och på växttiden så kunde det då sättas till palmer, och nu så är det kaktusar, och nu så är det bananplantor. Och jag har ju då ersatt mina palmer med kaktusar, och nu har jag precis köpt min första bananplanta.
Oj, så att du lever inte som du lär, höll jag på att säga. Eller du...
Jo, för att varje gång jag köper en planta så tänker jag, nej, nu, det här måste jag med sista, nu ser jag större emot. Jag kommer aldrig liksom följa den här pendelrörelsen igen. Och så likväl så står jag där sen och kastar min palm mitt i natten innan snö driver med den där, istället smyger in min bananplanta.
Ja, svårt att stå emot de här trenderna. Tack snälla Filip, underbart.
Tack snälla du för att jag fick vara med. Hej, hej.
Hej. Ja, jag frågade även den jag lever med i egenskap av hans profession. Han är industridesigner. Alltså, vad är det som gör att ett föremål blir en klassiker? Och han menade att det var föremålets förmåga att fortsätta existera. Alltså kunna serva föremålet under dess livslängd med reservdelar och så vidare. Så hur kan vi då applicera detta på växtmaterialet? Ja, alltså jag tänker att nummer ett då kanske att en växt inte ska dö ut från ytan. Mm. Alltså dess livslängd. Och då hamnar vi i ett läge där vi snackar trotjänare.
Mm. Precis, absolut. Och att, till exempel, jag tänker då på formklippning till exempel. Det är ju en sån där grej som så tydligt producerar en karaktär, en arkitektur i trädgården. Och den kommer ju verkligen sätta sin prägel på trädgården, och den kommer verkligen att, den kräver sitt underhåll hela tiden.
Just det.
Och satsar man då på rätt typ av växt som har en ålder i sig, så att säga, som kan bli gammalt, så har du ju faktiskt börjat med en sån klassiker som blir beständig.
Precis.
Och som kräver att producenten, i det här fallet trädgårdsmästaren eller trädgårdsägaren, är kvar och sköter den hela tiden.
Precis, och då pratar vi om lignosmaterial, alltså vedartat egentligen. Både träd och buskar som har en kanske en betydligt längre livslängd än örtartat växtmaterial.
Precis.
Och som kräver då ett underhåll. Men i gengäld så har de en fantastisk livslängd, eller hur?
Mm, absolut.
Och då kommer vi också in på det där med, det finns en anledning till varför en växt blir en massukos.
Mm. Ja, den har en god proveniens, härdighet och naturligtvis tilltalar estetiskt trädgårdsfolk.
Precis, men då blir det ju inte en klassiker heller kanske, för att då blir det ju genast daterat då, va?
Mm, mm.
Men jag tänker så här att man får inte glömma bort att precis som till exempel inom musiken, alltså en låt som blir en hit, så finns det ju vissa sortnamn då som slår. Och nästan alltid så finns det ju en släkting till den där populära, som är minst lika bra.
Absolut.
Beträffande de kvaliteter då som den här växten ska ha. Så för att undvika massukosten så kan man ju ta den istället då. Då kommer man ju runt det, och det kommer kanske inte alls kännas så där, eller det kommer inte kännas så där daterat och lite gäspigt.
Nej, precis. Och problemet med masspsykos är väl att det blir ju ganska tråkigt. Det blir ju inte så mycket trädgård längre. Alltså, du vet, trädgård tycker för mig, det står ju för mångfald. Alltså att man, och då som du säger, att man försöker att få med släktingar då till den här växten då i större grad. Det är ju jätteviktigt. Så att masspsykos, den finns ju, har ju funnits, men den är ju inte så intressant.
Ja, men om vi ska dra några exempel på det där då, Peter, vad skulle du säga? Vad har du sett för mycket av de senaste 10 åren?
Oj, 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 nu blir det roligt. Nej, men det är ju så här, va, att den absolut, en växt som fortfarande nästan som en fästing biter sig fast hos trädgårdsmänniskor, det är ju token. Bara namnet säger ju att man skulle lägga av med den. Ölandstoken.
Men alltså den håller ju på att få en, jag skulle säga att den håller på att få en renässans, att den har ändå varit borta mycket.
Ja, och jag förstår inte det, men nu är det så, så okay. Att, får vi acceptera.
Ja, ja.
Och för den har ju, alltså, något risigare får man ju leta efter. Mm. Det är ju ungefär som när man kliver upp ur sängen på morgonen och inte har kammat sig på 15 år innan dess. Så det är ju liksom ett jidder av grenverk. Men den har ju blivit en masspsykos tack vare sin fantastiska blod. blomning. Ja. Det är ju det som har gjort den till det, va? Precis. Men den är ju egentligen en förbannat tråkig buske. Fast den trivs ju på öländska allvaret och sånt. Där kanske den smälter in bättre och så, va? Och gör sig då. Men i en trädgård så kan jag tycka att den är ganska tråkig. Men den är ett exempel. Sen är det ju spireerna naturligtvis. Alla dessa spireahäckar, du vet. Rosenspireer och brudspireer och bukettspireer. Och också fruktansvärt risiga. Men de var ju så lättodlade och de var ju så vackra en hel vecka. På våren blommade de. Och då ramlade alla baklänges. Ja, men den var ju verkligen så.
Mm. Ja, ja.
Men sen är ju inte det en av en art. Men jag tänker då, på du vet församlingshemsidealet som var för, med frikyrkorna. Nej, men man hade, alltså trädgården såg ut som ett församlingshem. Det var alltså barrväxter i hela trädgården.
Men vi snackar 70-tal nu. Alltså jag hör, du är ju starkt påverkad, eller du är, vad säger man, traumatiserad, hör jag ju. Alltså, precis.
Jag gjorde revolt då, kan man säga. Ja. Utbilda mig till trädgårdsmästare för att få bort
för att få slut. Ja, för att få slut på det. För jag tycker ju att barrisar och berberis är ju någonting som folk rent generellt har fruktansvärt svårt för idag. Och det är ju ett resultat av att man använder det så jäkla mycket.
Nu är ju barrisarna på väg tillbaka lite grann i och för sig.
Väldigt mycket på väg tillbaka. Mm. Väldigt mycket. De är redan här. Och jag är ju superförtjust i berberis. Mm. Och har ju det väldigt mycket. De som följer på Insta och sådär vet min entrérabatt.
Men kan man inte säga då att det här är så typiskt belysande exempel. Alltså, de flesta barrväxter är väldigt vackra växter för sig. Och det finns jättemånga jättevackra berberissorter också. Men det är då när det blir i masspsykos, som du vet. Det är då det blir, nu blir det lite mycket liksom.
Precis, jag brukar säga att när man använder någonting per automatik.
Just det.
Du använder en växt per automatik utan att liksom tänka efter så mycket innan. Då blir det problem. Mm. Då blir det enda uttrycket man ser överallt. Och det blir monokulturer. Det blir också sjukt. Då får vi en massa sjukdomar som följer.
Absolut, följ. Absolut.
Ja, en av mina absoluta favoritprodukter som jag återkommer till gång på gång på gång, det är ju Hasselfors U-jord. Det finns liksom inga andra alternativ. När det kommer till att plantera urnorna, göra sina urnplanteringar, framförallt kanske med sommarblommor som kräver så mycket, så är det här det man jobbar med. Jag har gjort det i dessa snart 20 år som jag har hållit på. Det är helt enkelt det man har använt. Och den kom till så att det var kommunerna som behövde en bra jord som gjorde det enkelt att ha sommarblommor i offentlig miljö. Och vad som gör den här jorden så toppen? Jo, det är näringsinnehållet i kombination med den oslagbara strukturen.
Alltså, vi pratade om det här häromveckan, att det faktum att trädgård inte längre bara är en trend. Att det är nu som vi får en trädgårdskultur i Sverige. Varför har vi inte haft det innan?
Ja, det var ju också en rätt så avancerad fråga. Om man tittar tillbaka på 1800-talet så var det ju så att trädgårdsyrket startade upp ganska ofta hos de lite finare människorna, de lite rikare människorna som hade råd att anställa en trädgårdsmästare. Trädgårdsmästaren presterade någonting vackert som kungligheter och adel kunde komma och titta på. Och sådär. Det fick en status av sig själv nästan i den här processen då. Men sen så gick det ju ganska mycket ut för när trädgårdsmästarna drev eget och jobbade för oss vanliga dödliga liksom. Då var ju inte trädgårdsmästaryrket lika statusfyllt längre liksom. Jag vet att det fanns en period väldigt tidigt på 1900-talet då Statens järnvägar var Sveriges största arbetsgivare för trädgårdsmästare. Det fanns 4 000 trädgårdsmästare anställda hos SJ.
Okej!
Okay. Ja, och det var för att det var så viktigt att, det var ett miljötänk faktiskt, men det var så viktigt att ha en vacker park för de resande när de kom till varje stad. Mm. Så skulle man först...
Stadsparken,
alltså, eller järnvägsparken. Mm. Men det var också ett miljötänk att på den tiden hade man ju ånglokt och den här röken var ju full av stoft då, som skulle fastna i grönskan så det inte drev in mot stan. Mm. Men sen efter det så, för då var ju det här utbrett över hela landet, men sen efter det så avtog statusen på trädgårdsmästaryrket. Och jag kan inte säga exakt varför, men jag tror att det hade med att göra att det var, man la inte lika mycket pengar längre på offentliga och allmänna anläggningar. Liksom. Och det är ju ett slityrke. Det kanske inte är så romantiskt och du vet, sådär flashigt.
Nej.
Och då, sådana yrken har väl en tendens kanske att få något lägre status. Men det här är bara ett spånande nu, jag vet inte säkert.
Mm. Men om man pratar... om liksom hos gemene man, varför man inte har, varför vi inte har den trädgårdskulturen som vi ser ändå i andra länder.
Mm. Och det har nog med att vi har så mycket natur i Sverige.
Ja.
Och det påverkar oss både positivt och negativt. Positivt på det sättet att vi nyttjar naturen, vi är mycket ute i den. Och varför ska man då ha en trädgård hemma? Ja. Det känns ju onödigt.
Vi är rysligt bortskämda.
Precis.
Där blir det en stor problematik då. Oj, 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 ska vi köpa träd här för 1 000 kronor? Men det finns ju massvis av träd här utanför.
Precis.
Så att absolut, det har väl säkert en bidragande faktor. Och jag tänker ju så här att alltså, trädgård är ju så stort i de sociala medierna. Nu har ju inte du sociala medier, Peter. Och du är inte särskilt, det är ingenting du längtar efter heller. Nej. Eller saknar.
Precis.
Men jag håller ju på och tjatar om det här hela tiden, om hur trädgård har blivit en självklar komponent i hela livsstilskonceptet. Och här, alltså jag tror att jag är någonting på spåren här, Peter.
Mm. Spännande.
Ja, mycket. För vet du hur det ligger till? Jag skulle vilja säga så här. Jag skulle vilja påstå till och med att det faktiskt är alla de här inrednings- och livsstilskontorna på Instagram och bloggarna som faktiskt styr trädgårdssverige. Både på gott och på ont. Vad säger du om det?
Ja.
Hur låter det?
Ja, det är intressant. Jag förstår exakt vad du är ute efter. Och då tänker jag på hur jag själv... hur mitt yrkesliv har varit då. Jag har ju varit väldigt dålig på, precis som du sa då, på att följa med på sociala medier och så. Och ändå har jag då lyckats tillsammans med andra människor, väl, mycket väl viktigt att poängtera, inte bara själv, producerat trädgårdar som faktiskt har fått lite priser och så och ansetts som oerhört intressanta då, va? Och detta utan att ha hängt med.
Ja, men precis. Ja, du har klarat det bra ändå.
Ja.
Precis.
Men visst, det är säkert så som du säger att de är med och styr rätt mycket. Ja, det tror jag.
Jag tror att de styr otroligt mycket. Och som sagt, både på gott och på ont kan det ju vara lite tufft för oss som jobbar med det. Någonstans så måste vi ändå förhålla oss till att det faktiskt är så. Och jag tänker att det kanske är det här som är vägen in för många människor. Mm. Alltså vägen mot ett trädgårdsintresse. När man följer de här livsstils- och inredningskontorna där det dyker upp någon god shabby chic-kruka, ett knippe ranunkler eller någon härlig café au lait-dahlia, ett buxbomklot, någon god sax och en gammal träback. Och så ett gott old world-filter eller vad det nu heter på det, sådär, så att det ser lite gammalt ut. Eller så. Ja, men det väcks någonting hos folk och vi börjar nosa på det gröna. Vi vill börja med det gröna.
Mm.
Och det är ju bra, eller hur?
Men all reklam är bra, även den dåliga, för den har en betydande inverkan på intresset.
Ja, men
då intresserar man sig.
Absolut. Och jag tror att det definitivt har bidragit till att vi är där vi är idag. Det har bidragit till skiftet.
Absolut.
Om vi snackar lite nutid, det rådande stilidealet. Mm. Vad är det vi ser runt omkring oss idag? Vad skulle du säga? Jag själv har tänkt på det här, det rådande villaidealet med hårdgjorda ytor och extremt lite växtmaterial då. Något som jag kallar motsvarigheten till interiörns ljust och fräscht.
Mm. Men det är lite grann den här patologen liksom. Med trädgårdsslangen så spolar man av skiten och sen är det färdigt. Ja, men det är lite så. Alltså det är som du sagt, det är stenöken och det är, allting är koncentrerat i krukor.
Mm.
Och det är växter. Man har sett till att hitta de fulaste växterna. Oj, som finns på marknaden.
Du är hård. Oj.
Ja, men alltså det är så stramt och så stelt så att det blir liksom själstött. Va? Man hade förväntat sig att man i de här krukorna kanske hade planterat in någonting som gav en kontrast till den hårda, stenhårda ytan. För det är ofta så man jobbar inom trädgårdsdesign, att skapa kontrasterna. Då. Men det kan jag tycka att det ser man ju ganska sällan idag. Det är väldigt, väldigt mycket sten och stramt.
Men Peter, vad skulle du vilja se i den där krukan då?
Ja, alltså för det första mångfald. Man måste inte ha en typ av växt i samma kruka, man kan ha flera. Och då är det ju jättefint att blanda prydnadsgräs med perenner, med sommarblommor. Och gärna då att våga ta ut svängarna lite grann med färger och sådär. Det kan ju vara allt ifrån, om vi börjar med prydnadsgräsen, de olika tåtlarna, de olika karexgräsen, det kan vara, när du kommer in på perennerna så kan det vara, vad heter det, lavendel, steppsalvier, akleier och så vidare. Så vidare. Ja, just det. Och sen, jag menar det, och sommarblommor, där finns det ju så otroligt mycket att välja på, men som, så att där har man ju en variationsrikedom utan dess like. Men just det här att skapa den här frodigheten i de här krukorna så att som blir den där kontrasten till det strama återhållna. Då.
Mm. Men då måste jag bara lägga in en grej där. Att det blir ju lätt feldimensionerat kan jag ju tycka med krukorna. Nu när du pratar om den här mångfaldskrukan, absolut låter toppen. Men jävligt problematiskt om den är för liten och så är det en utav varje. Det blir ju väldigt plottrigt då.
Den måste vara stor.
Då kan man ju hellre ha, i så fall tänker jag, en grupp krukor och så att du bygger med mono eller du har en av samma växt i varje kruka men ställer ihop dem. Så då kommer ju uttrycket också bli väldigt trevligt.
Har du tänkt på det att det är den här stenökstänket som är idag i moderna trädgårdar påminner väldigt mycket om då på 80-90-talet när det var mycket gräsmatta i trädgården och så placerade man ut lite ensamma prydnadsbuskar helt oplanerat i den här gräsmattan.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja, men absolut. Men jag gillar ju det ändå. Vi pratade om det mycket förra veckan, här med att bryta, att våga bryta sin gräsmatta.
Och jo, absolut. Ja. Men här satte man kanske en ölandstok ensam ute på en stor gräsmatta.
Alltså ännu en tok.
Man gjorde inte ett buskage.
Nej, jag förstår. En grupp, nej.
Då är jag fullt med, för då blir det lite parkkänsla.
Mm.
Men liksom en där, en där och så kanske det var en buske som aldrig blir någon storlek på och lite, ja, ser lite fjös ut där. Va? Det är ju inget, det skapar ju ingen skön miljö.
Jag är med på vad du menar. Ja. Men jag måste ändå säga, alltså, det finns ju något såklart tilltalande med det här städade ytan och det är rent och det är snyggt och det är fräscht. Alltså, det finns
friskt, hälsosamt.
Ja, eller det är det ju tyvärr inte vad det gäller trädgård.
Man har ju städat undan sjukdomarna om man säger så.
Ja, det har man och också städat undan nyttogörarna.
Mm, just det.
Ja,
för det var lite ironiskt där.
Ja, jag förstår. Men parallellt med det här då, ljusa och fräscha, så har vi ju också en god miskantusrugge, tänker jag också, är i den där hårdgjorda ytan. Inte att förglömma.
Absolut.
Kanske någon gammal kalamagrostis också.
Mm.
Men parallellt med det så tycker jag ändå att det ständigt finns det populära och tidlösa romantiska täppan-idealet, som ju egentligen är något slags cottage-garden-ideal.
Mm.
Och så såklart alltid, oavsett om det är ljust eller fräscht eller om det är romantiska täppan, in med lite goa shabby chic-prylar, för det älskar vi ju alla.
Mm.
Alltså...
Falskhet, ja.
Falskhet.
Ja, om man försöker skapa någonting som inte är verkligt. Ja.
Mm. Men är det... Alltså det är ju ändå fint. Vad fasen, en god rostig... något rostigt helt enkelt. Eller en gammal släten pall ändå. Va? Det gillar
men,
vi ju.
Men innan jag svarar på den frågan så vet du vad som slår mig här? Att det här har med könsroller att göra. Är du med mig på vad jag menar då? Alltså, hade män fått bestämma hur trädgårdarna ska se ut, ja, då blir det ju stenöken då, var ganska trist. Ja, nu är det en grov generalisering, men det ligger mycket i det alltså. Och hade kvinnor fått bestämt så hade det ju varit den här frodigheten och mångfalden. För jag vet ju att genom de 30 år jag jobbat i plantskola så sitter ju mannen ute i bilen och väntar på att kvinnan ska bli klar där inne. Då har hon gått där och botaniserat ett par tre timmar. Och när hon närmar sig kassan, då rusar han in och frågar efter gräsfrö. Liksom så är det, va? Det är det enda han kan se att trädgården har för funktion. För han ska väl spela golf eller någonting antagligen.
Kan vara golfen. Men alltså, grejen är ju den att jag är med på det du säger också med det här med kortenstålen nämligen. Kortenstålets som bara har blivit större och större. Kortenstål som är jävligt praktiskt, väldigt bra. Mm. Bra grej, snygg grej. Men det är bara det att de växer ju i dimensionerna. Alltså ja. De tar ju större och större plats. Ja. Och nu är vi uppe med stora bäddar och kragar och sargar där det liksom inte, det finns ingenting att välla över, utan det har blivit baljer av alltihopa, eller
hur? Absolut, och de till och med växer in i de historiska trädgårdarna där de absolut inte är,
nej,
det är historiskt berättigade.
Det är lite lurigt.
Det är alltså, väldigt lurigt, där har vi nog någonting att bita i.
Och vi har en ny masspsykos på gång, eller hur?
Ja, det kan man lugnt säga, en rostig masspsykos som har slagit oss med häpnad. Alltså det här är ju, kan vi ju prata om i evigheten, men det är väldigt tråkigt överhuvudtaget när det blir likriktning. Liksom.
Ja,
det är väl en ängslighet hos människor. Människor är ju rädda för att skilja sig ur flocken. Liksom. Det är ju så. Det är ju inte bara med trädgård. Det är ju så alla områden. Vi är så rädda för att ha en egen stil. Liksom. Mm.
Yes, men okej. Det romantiska täppan i alla fall. Det här cottage garden-idealet. Mm. Det tänker jag ju är någonting som vi alla samlas kring.
Mm.
Oavsett kön, bakgrund och kunskapsnivå. Alltså vart vi är i våran trädgårdskarriär. Om vi precis har börjat upptäcka eller om vi är lite mer inbitna och till och med professionella. Så gillar vi den stylen.
Mm.
Varför gör vi det?
Jag tror att det kan hänga samman med att vi svenskar, och vi är också väldigt djurintresserade. Och mångfald skapar ju bra miljö för så många levande organismer. Och sen just det här med vackra blomster, liksom, det har ju alltid tilltalat människan. Liksom. Det är alltså, och just mångfalden då, man får in vackra fjärilar, man får in humler. Man får in igelkotter. Alltså den är glad, den är lite upplyftande.
Varm.
Man blir på, ja, den är varm. Många kanske tycker att den är jävligt prålig och sådär, va? Men jag tycker nästan det blir aldrig riktigt pråligt om när man använder sig av växter. För de är så otroligt unika i sig och är så varierade i sin utformning så att de... Nej, de blir aldrig tråkiga.
Men varför ser man inte det mer nu? Om vi kan enas om att det är ett ideal som tilltalar i princip alla faktiskt. Alla skriver under på att det här är så fint.
Men det tror jag att jag vet vad det beror på. Ursäkta, jag avbryter dig.
Ja,
det är jag nästan säker på. Det handlar om den moderna människans brist på tid. Och vi tror att den trädgården tar all tid i världen.
Mm.
Men det gör den ju inte, det vet ju både du och jag. Är den bara etablerad på rätt sätt så är det några hundår i början. Men sen så lever den ju sitt eget liv, kan man nästan säga.
Mm, men det kräver ju ändå mer av en, precis som du säger.
Ja, där i början gör det. Absolut, det gör det. Jag tror också att det här enorma intresset för att odla sin egen mat kommer också väl till pass i den här trädgården. För det när man lär sig lite grann om köksväxtodling så får man ganska snart upp för sig hur viktigt det är med mångfald i trädgården för att råda bot på de här, du var inne på den monokulturen då, med skadinsekter som ger sig på.
Att det är det som är vägen in till det också, genom köksträdgården. Nu är vi där igen. Vi har köksträdgården att tacka för mycket. Alltså trenden med köksträdgård. Längtan efter att odla vår egen mat som ju någonstans, känner jag i alla fall, är den starkaste trenden inom trädgård.
Definitivt, så är det ju. Jag menar grillodling, stadsodling, takodling och allt detta. Och sen så får vi inte glömma bort också att barn tycker väldigt mycket om mångfald. De älskar ju att gömma sig, vandra längs slingrande vägar, att gömma sig i grottor, under träd. Alltså barn trivs ju mycket, mycket bättre, tror jag. Fastän det är inte den gängse bilden man får, att nej, men barnen ska ha en gräsmatta, det är det väsentligaste. Nej, jag är tveksam på det. Jag har hört många barnfamiljer som tycker att den absolut roligaste trädgården för barnen, det är den som är totalt igenvuxen med växtlighet. Där trivs barnen helt underbart bra. Där blir det spännande, där växer kreativiteten, där kan de göra massa roliga saker på ett helt annat sätt.
Bra poäng där. Jag tänkte på våra egna trädgårdsideal, hur de har sett ut. Alltså, vilken resa har du gjort? Vilken resa har jag gjort? Vad är det vi minns från våran barndom? Och om man ska sammanfatta lite från varje årtionde, vad har utmärkt sig till exempel för 70, 80, 90, 2000-talet och så vidare? Varsågod Peter, börja du.
Min egen resa. Mm. Alltså jag kommer på mig själv med att jag har nog nästan alltid, jag har varit lite, så här, lite småperverst att jag ska ha så mycket hela tiden. Jag vill ha in allt, jag vill ha allt liksom. Och det kan ju vara lite nördigt då, då har ju inte det här med designen och estetiken kommit så tidigt i prioritering, utan då har ju det här växtintresset legat för mig. Och så tänkte jag, men det här är ju lite tokigt, så här kan man ju kanske inte ha det. Och då har jag märkt att det utkristalliserar sig över tid att ju äldre jag blir nu så vill jag kanske ha det lite lugnare i det estetiska då. Så jag väljer kanske något färre sorter idag. Satsar inte riktigt lika, samtidigt som jag vet detta hur viktigt det är, alltså jag, att med mångfald, så jag låter vissa ytor, jag har ju en ganska stor trädgård uppe i norra Bohuslän, jag låter vissa ytor få vara orörda, och de får vara, jag har mycket fruktträd och bärbuskar och sånt där och gamla gullregn och sånt där. Mm. Och utfodrar fåglar hela tiden, så att jag har väldigt mycket fågel. Mm. Men så på de ytorna där jag själv sitter nu och dricker mitt vin så här, va? Och klappar katten. Där,
väldigt viktigt med sådana ytor.
Sådana ytor är väldigt viktiga. Mm. Där har jag kanske något lugnare inslag. Där kanske jag har ett litet hav av kantnepeta, Walker's Low till exempel. Mm. Eller så har jag mycket pioner som jag tycker om. Eller så har jag ett stort buskage med rosor, gammaldags rosor som får stå och puttra ihop liksom i ett hörn i trädgården. Och visst har jag mycket gräsmatta där också, men det är ju en gammal försyndelse, så och det är så mycket areal så jag har inte hunnit plantera igen allting, för det kostar ju en del.
Det gör ju det.
Ja. Men som svar på din fråga så från början var jag otroligt mycket mångfald, och nu har det utkristalliserats ett något lugnare inställning till
äldre och visare och lugnare, eller?
Ja, och latare.
Och så latare också.
Ogräset växer ju rätt friskt, kan vi säga, för att jag orkar inte rensa så mycket. Men då märker man ju det att...
Låter gött ändå.
Ja, då märker man ju att i en ekologisk trädgård, där får man ju också sjukdomar precis som i en konventionell trädgård. Det är bara det att sjukdomarna och skadeangreppen går över mycket fortare i en sån trädgård av sig självt. För det finns så många individer där som tar hand om de där som ställer till det.
Det är nog många som inte tänker på det.
Mycket uteplatser har jag också, det är viktigt.
Ja, det pratar man ju mycket om, uteplatser.
Små krypin liksom.
Ja, alltså kan man ha för många uteplatser?
Nej, det kan man inte.
Nej.
Överallt.
Överallt. Vad gör man då på de här uteplatserna?
Man släpar sig mellan den ena uteplatsen och den andra, och då ska det inte vara långt emellan. Utan det ska vara liksom ett pärlband av uteplatser.
Ja, men det är bra. Ja. Det är bra, för där tror jag också. Det är klart att, självklart att det beror på hur mycket yta man har att jobba med. Men även där, för den mindre lilla liksom radhusträdgården, så det kan ju räcka med någon liten bänk. Det kan ju räcka med en liten stol bara som står där. En i varje väderstreck åtminstone, eller?
Ja, för att solen bra... flyttar sig. Och
ja, den gör ju det.
Ja.
Den gör ju det.
Ja. Och vi älskar ju solen, vi svenskar. Så att,
ja, precis.
Nej, men det är viktigt. Mm. Ja, absolut.
Ja, beträffande det här med urjorden igen då. Självklart så hittar man Hasselfors Gardens olika produkter hos våran andra samarbetspartner som ju är Granngården. Och en sak som jag vill hinna med innan midsommar, det är att jag vill gödsla på det mesta av mina växter en gång till. Och då vill vi ju ge dem en extra skjuts innan de sen då ska hinna avmogna. Så då väljer jag någon form av hönsgödsel. Och det hittar man ju på Granngården. Alltså på med lite extra kväve en sista omgång innan det är för sent. För min egen del så har jag ändrat mig jättemycket idealmässigt sett. Alltså man har ändå gjort en resa från att man ganska liten, ung ålder började läsa om växter och började upptäcka saker, vad man tyckte var fint och så vidare. Alltså från då, ja, för mig då 80-talet, det man såg överallt då, det var ju väldigt mycket rabattrosor, Ingrid Bergman med täckbark inunder. Ja, rent och snyggt, återigen. Mm. Kanske med en god rad tagetes eller margariter. Pisrosor, när man upptäckte dem. Det var ju det vackraste man någonsin hade sett. Och det ville man ju bara ha. Och sedan, när man blev mer läskunnig och så vidare och började på riktigt läsa trädgårdsböcker under 90-talet. Karin Berglunds böcker som man förälskade sig i. Och det var väl då, säger jag, som man upptäckte, man verkligen började lägga märke till saker omkring sig och blev väldigt förtjust i alla de här, återigen då, gamla mormorsväxterna. Och man var hos släktingarna i Småland. Och, jag tror ju att det ligger någonting i att när allt kommer omkring så är det inte så att vi försöker återskapa en bit av vår barndom. Alltså dofterna vi minns, blommorna vi minns från mormor och morfars ställe eller vad det nu kan vara. Jag tror att det ligger mycket i det. Eller vad säger du om det, Peter?
Jo, men det tror jag faktiskt också att det gör. Alltså, det handlar mycket om nostalgi, det handlar mycket om trygghetskänslan, det handlar mycket om igenkänning. Alltså det tror jag definitivt att det gör. Kanske mycket mer än vad vi egentligen fattar.
Är det därför vi gillar de tjabbade prylarna också?
Det kan säkert vara så. Och man vet ju också, det är ju vetenskapligt konstaterat, att just doftsinnet är ju det starkaste sinnet vi har. Och finns det någon plats i våran omgivning som står för dofter, så är det ju trädgården och naturen.
Mm.
Så jag tror det påverkar mycket mer än vad vi fattar.
Ja, för jag tänker just att vad det gäller idealet och vad man gillade sen, det här var ju när jag började på trädgårdsföreningen. Jag kommer ihåg att vi satt och snackade en gång, vi låg och harvade i någon rabatt i Rosariet, någon gass idag. Vi pratade säkert om att vi ville dricka Caprini eller något, men vi pratade också om stjärnflockar. Du frågade mig vilken som var min favoritperenn och då var det stjärnflocka, Linnés döttrar, och så sa vi, det är en gammal fin, och så pratade vi om den, men du gillar också såna gamla blommor och jadi jadi och sådär.
Torparväxterna.
Ja, torparväxterna, precis, mormorsväxterna och så. Men sedan när man började läsa och när man liksom kommer vidare kanske, så börjar man titta på andra saker och Peter Odolf och alla de idealen och sådär, och liksom det här är så snyggt och kanske mer arkitektoniskt, mer stramt, och så går man åt det hållet, gör den resan, och sen, tre, fyra år sedan är det nu, första trädgården, vad är det då jag vill? Vart är det jag har hamnat? Jag har gått tillbaka. Mm. Jag har gått tillbaka till någonting.
Mm.
Jag vill åt växterna jag minns från min barndom. Mm. Alltså, jag vill åt det gamla. När jag skapar min egen trädgård,
då är det det jag är ute efter. Mm. Inte alls det här strama och arkitektoniska. Absolut inte.
Nej, och jag kan tänka mig att trädgård för dig är nog lite samma som det är för mig. Att trädgården står för någonting, för ett lugn, för en slags en plats nästan för meditation. Att, där man bara kan låta tankarna flöda, där man bara kan få vara liksom att... Trädgården ska, jag blir lite ledsen ibland när man pratar med folk som säger ah, nej, jag kan inte ha trädgård för det är så jävla jobbigt. Jag stressar ihjäl mig. Men då har man lite, tycker jag, lite fel infallsvinkel till trädgården, för den ska ju inte stå för stress, den ska ju stå för någonting positivt som gör mig lugn och skön, att jag tycker det är gött att ligga i en hängmatta och lyssna på fåglarna och sådär, va? Men det är klart, dit kommer man ju inte med en gång, det förstår jag också, att det är ju en process, att först måste man ju lära sig någonting om trädgården, anlägga den och förstå hur mycket arbete jag ska lägga ner på den. Och när man inte fattar det i början så kan det lätt bli en stress. Men liksom när man väl har fattat det och jobbat med det också, och då känner man ju att då ska ju trädgården stå för lite bubbel och lite soft musik och sådär. Lite skönt. Det ska vara mysigt. Det ska vara den där kontrasten, tycker jag, till den hetsiga och kanske mer stressiga och kanske i viss mån händelserikare stadsmiljön eller vad ska man säga, som man, och arbetsplatsen och så.
Precis, och vad vill vi göra i våra trädgårdar så annars, vad vill vi använda dem till där?
Ja, jag vet ju vad jag vill använda min trädgård. Jag vill ofta ha fest i den. Det ja, men alltså jag älskar det. Alltså det är så underbart.
Jag har precis det som jag skulle säga.
Ja, jag visste det. Jag såg på dina festliga ögon. Nej, men alltså det har jag haft många gånger och de festerna, ja. De blir underbara.
Jag vet.
Alltså, de blir helt underbara. Det kan aldrig den råaste rockklubb liksom ersätta. Även om jag tycker om det också.
Jag är helt med på det du säger.
Alltså det är bara det här med dofterna och de här fysiska påverkan som är i trädgården. Det är ljuvligt det.
Det inbjuder till mycket.
Ja, men det gör ju det.
Njutning.
Och sen är det att alla blir påverkade på något sätt i en trädgård av den. Mm. Fastän de inte fattar det så blir de det. Oftast till det positiva då. Man blir mer kommer man till den här festen och är stressad så blir man lite mer avslappnad och man kan också bli upppeppad för att det är så mycket goda grejer som händer där i den här miljön. Liksom så att, nej, mera fest i trädgården.
Mer fest i trädgården. Mm. Jag tänkte att det kunde vara kul också att bara nämna det här med, när vi pratar om vad som har präglat de olika årtiondena. Vad som har varit dominanta inslag i både offentlig miljö och i våra trädgårdar. 2000-talet, vad säger du? Vad är 2000-talet för dig?
Ja, alltså nu kommer ju faktiskt, som vi nämnt lite grann tidigare, nu kommer ju en del barrväxter tillbaka. Men nu kommer ju någonting nytt också som vi inte har pratat om, och det är ju prydnadsgräsen. Då har vi svenskar börjat förstå att de faktiskt är lite intressanta. Det är ju inte bara liksom betesmarker som vi ser någonstans när vi tog far med bil, utan det är ju faktiskt en enorm skönhet i prydnadsgräsen.
Prydnadsgräsen, ja, det är ju verkligen 2000-tal för mig. Alltså, snacka om prydnadsgräs.
Ja, verkligen.
Varför blev det prydnadsgräsen och varför blev det inte ormbunkarna som slog? För att jag kommer ihåg, jag läste någon gammal artikel från Kenneth Lorentzon, tror jag att du har, som skrev om ormbunkarnas frammarsch. Varför har det fortfarande inte hänt? Varför var det gräsen?
Kan det vara så enkelt som... nu bara spekulerar jag. Kan det vara så enkelt som att ormbunkar trivs i skuggig miljö? Och det är inte vi svenskar så intresserade. Vi vill ha soligt och varmt och så, va?
Du menar
och,
att vi inte lägger något krut på de skuggiga miljöerna?
Nej, vi vill inte ha så mycket skuggiga miljöer i trädgården.
Du menar att vi tar ner alla träden?
Ja, det är ju en av de största anledningarna till att folk, grannar på slå ihjäl varandra. Det är ju att de hugger ner varandras träd för att få se havet och få solen och så vidare. Det är ju jättevanligt att man slår ihjäl varandra för det. Så det tror jag kanske kan vara. Men sen tror jag att det är så här att just gräsen kommer sig av det som du var lite inne på förut, det här med de här utländska designerna.
Ja,
Ja, du nämnde ju Piet Oudolf från Holland. Så.
Mm.
De tror jag faktiskt, för jag tycker min erfarenhet är att när man har pratat med gemene man så där för en, låt oss säga, 8 år sedan. Nej, inte gräs. Nej, det vill vi inte ha.
Mm.
Så att, men så nu bara de sista 3-4 åren så har det hänt någonting.
Mm.
Och det är ju väldigt mycket så att i alla trädgårdstidningar så har ju de här gräsen figurerat jättemycket då.
Mm. Men vi får väl se, vi får väl försöka få in, för det har ju nästan blivit också gått lite masterkås i gräsen.
Mm.
Så att det är lite...
Mm.
Yes.
Vi vet ju ingenting. Vi är ju fullständigt nollställda här. Vi bara spekulerar.
Vi har absolut ingen aning. Vi kanske ska fråga inredarna på Instagram.
Ja, det tycker jag.
Jag tycker också att vi får inte glömma bort att nämna 2000-talets mikroskopiska vårdträd. Hängsäljen!
Precis!
Alltså det var ju ändå en hit, får man ju säga.
Lite obegripligt måste jag säga.
Mm.
Men den var väl framtagen för kruka, vill jag minnas från början, var det inte så?
Känns ju rimligt med tanke på dess mikroskopiska storlek.
Ja. Den kommer ju aldrig upp i höjd så man snubblar ju på den, för man ser den ju inte. Så att, ja.
Nej, alltså är vi för stygga idag, Peter?
Nej, det tycker
nej,
jag
det är vi inte.
Man måste självdistansen,
självdistansen, vi får inte glömma bort det. Och vi har alla varit där.
Tala från hjärtat.
Ja. Mm, ja men precis, för det tycker jag var intressant. Och gärna då också med kanske en undervegetation av någon nepeta. Gärna den, vad heter den, hill, den höga, den som är jättehög så att den gick ända upp i toppen under hängsäljen.
Alltså, ja. Ja, precis. Det är lite lustigt att du använder uttrycket vårdträd, men det har jag faktiskt inte hört tidigare. Men det är ju lite intressant, för det är ju ett gammalt begrepp,
ja,
vårdträd. Och då har de här, ska de liksom ersätta. Det är någonting som går igen i alla fall då. För du har hört det uttrycket, eller?
Ja, vårdträd, ja.
Om just de här små?
Jag vet inte om det var när jag och min svägerska diskuterade det, eller... Ja, men alltså det är ju det som det är egentligen. För att det har ju den funktionen som vårdträdet...
Ska stå och sova i entrén.
Ja, precis. Lite fint och trevligt, och det här vårdträdet. Och liksom det måste ju vara... Det, ja, men det är underbart, älskar det ändå. Alltså.
Ja, men de tror inte jag, om vi ska sammanfatta det, så tror inte jag de överlever så länge.
Nej, det tror inte jag. Jag tror inte att det är särskilt...
Snabbt övergående.
Ja, precis. Den har gjort sitt. Och sedan så har vi, om vi går på 2010... Vad säger man?
2010-talet kanske.
Ja. 2010, ja efter där. De senaste 10 åren så har väl det i så fall bytts ut, om vi snackar vårdträd nu, mot de 3 goa Nordens olivträd, toppympade på rad. Mm. Vad säger du om den spaningen?
Jo, men det är ju det här medelhavsidealet naturligtvis, folk. Mm. Folk vallfärdar till Medelhavet, och då klart då vill man ju ta hem det i sin trädgård då. Mm. Nordens olivträd. Alltså det är ju vackert, men det är väl återigen det här då att det kanske blir lite trist om man bara sneglar på grannen hela tiden och aldrig vågar ta en egen väg liksom.
Mm.
Och sen är ju de rätt så krävande, de här växterna. De kräver ju mycket sol, väldigt mycket sol för att utvecklas bra.
Mm.
Och det är ju inte alla som har det i sin trädgård, och inte bra jordförutsättningar heller för den delen.
Just det, att man ska tänka på det här med ståndorten då, va? Är vi inne på nu, för att det ska bli så bra som möjligt.
Mm. Men inte perennerna lite på väg tillbaka också nu tycker jag?
Jo, jag tycker verkligen. Mm. Det känns som att de är det.
Mm.
Men då är man där igen. Det känns som att de har varit det länge
på
något sätt.
Ner, ja.
Det är ju ett sätt att köpa sig snabb effekter. I och med att trädgård är så långsiktigt. Och det är ju liksom, det är det man har att förhålla sig till. Men vill man ha någon omedelbar glädje... För det är ju ganska flott. Det är jobbigt att behöva vänta 100 år på äppelträden.
Mm.
Så perenner, gör en god perenntårta, som sagt.
Mm.
Så på 1,5 år så är den tipptopp.
Mm.
Det är bra.
Absolut. Och där är du väl också inne på någonting som utmärker 10-talet. Det här att man gör en färdig trädgård med en gång. Alltså en makeover. Det har inte varit så möjligt innan. För nu kan man ju köpa väldigt gamla växter, och folk har lite råd att göra det. Och gör det gärna, nu märker man färdiga häckar och färdiga buskage.
Färdig häck framförallt, det är ju verkligen rullgräsmattan som är väldigt tacksam, rullgräsmattan. Men man måste vattna väldigt, väldigt mycket. Och så i kombination med lite perennplanteringar, så då har du kommit jättelångt. Och så kanske några solitära buskar eller ett träd som har liksom okej storleken, så får du någonting.
Och jag kan förstå den inställningen, alltså när du köper ett hus och du vet, om vi säger att det är området där allting är nybyggt, det är inte så jädra sköj när man tittar sig omkring. Det är liksom grushögar och det är stökigt värre och grannen har någon gammal epatrakt som står. Då vill man kanske ha den här trädgården direkt. Man vill fjärma av sig, eller skärma av sig heter det, inte fjärma av sig, på platsen, va? Så att det har ju ett visst motiverande, tycker jag.
Absolut.
Och sen kan man där inne sen bygga mer. För trädgård, det handlar ju om långsam utveckling, att det får ta sin tid liksom.
Precis. Och jag tänker på det med min egen trädgård. Jag har ju som sagt börjat från noll. Mm. Jag vill också ha det där jävla silverpäronet till exempel. Mm. Men för att komma runt det då, så kanske jag sätter det på ett annat sammanhang. Alltså, hur kan man göra just för att undvika den känslan? För att undvika att spy i sin egen mun? Men då kan man ju använda växten i fråga på ett nytt sätt. Tillsammans med nya kompisar i nya sammanhang, så kommer det kanske inte kännas så. För jag ska ha ett silverpäron, det ska jag också ha.
Nej, men det är ju ingen brist på antalet växtarter. Det finns ju hur mycket som helst att välja på, så det är ju inget problem.
Har vi någon ny, jag vet inte riktigt hur det är för dig nu med, om du har koll på de nya sorterna och sådär. Alltså jag är inte jättebra, det är ju när man är på handelsträdgårdarna som man blir bra på det där. Men jag tänker, vilken blir den nya rosan till exempel? Mm. Har vi någon ny rosan på lut?
Ja, det har vi. Den heter, jag vet precis vad den heter, men kommer inte det. Så vi får lämna den här så länge. Men namnsorterna kommer ju nästan nya varje år, va? Bra sorter. Så att det är nästan lite svårt att lära sig dem, för att då kanske, när jag har lärt mig dem så kanske de redan har utgått. Ja, men så är det går ganska fort nu. Till exempel på alunrot, så vet du, där finns ju de här som har så mycket pastellfärg på sig, va?
Gud ja.
Det finns ju hur mycket marmalade och citronella, allt som heter.
Ja,
men det går fort där.
Ja, där går det väldigt fort. Absolut. Mm. Men jag tänkte på, apropå rosannen där, det finns ju en annan trädgårdsnäva, tror jag att det kallas på.
Ja, jag har den på svenska. Tungan.
Men en ljusrosa som är helt otrolig. Mm. Och den breder ut sig så bra, och den har också den trevliga blomningstiden typ från maj till frosten, alltså hela sommaren. Men den har en liten blomma, så den är inte alls lika vulgo som rosan, utan den är väldigt trevlig. Mm. Men nu kommer jag inte heller ihåg, jag har skrivit om den så pinsamt.
Azure Rush heter den.
Azure Rush, den är lägre. Den är blå. Men nu tänkte jag ju på en rosa, men Azure Rush.
Men den är lika var den rosa på den?
Dreamland.
Men Azure Rush håller på att ersätta Rosanne, om du vill ha den blå fortfarande, för att den blir lägre och den
ja, Azure Rush blir bara typ 30, men saken är den att jag har sett Rosanne i en slänt, i en väldigt blåsig slänt, och då beter den sig ju inte alls såklart som i en väldigt gynnsam, mumsig, god jord, där den liksom sträcker på sig och blir en typ 60 cm eller någonting. Utan då blir den ju låg, då kryper den. Inte riktigt lika bra täckning, men det funkar också. Men alltså Rush, absolut, om man ska ha en lägre. Men den som jag menade var Dreamland. Och inte alls, påminner inte alls om den på något sätt, men just om man vill ha något bra som täcker och som blommar länge, länge, länge. Den är betydligt mer elegant än gamla rosan, och som sagt ljusrosa, små blommor. Mer nästan som en blandning av, vad ska vi säga, spansknäverna eller kronnäverna och blodnäverna kanske. Jag vet inte, något sånt. Eller jag vet inte, det finns så många. Men ja, avslutningsvis då, så kan vi väl säga att vi kan konstatera att trender finns ju definitivt inom trädgård också. Eller hur, Peter?
Ja, men så är det. Sen behöver man ju inte ta så stor fasta på dem.
Precis.
Man kan strunta i dem om man vill.
Det kan man göra. Peter, vad händer framöver nu för dig på Jonsereds trädgårdar?
Ja, alltså det är ett jättespännande år och ett mycket, mycket viktigt år för faktiskt, jag ska vara så pretentiös jag säger, för hela mänskligheten. Det handlar om, alltså jag hörde så förfärliga siffror bara för några veckor sedan av en tyska forskare om att 80% av alla insekter har försvunnit i Europa. Då kan man ju tänka sig ett framtidsscenario utan att ta i överkanter, utan att vara en krösamaja. Vad händer om alla insekter försvinner? Då kommer vi trampa i vår egen skit, för det finns inga organismer som bryter ner saker och ting längre. Så vi kommer jobba jättemycket med pollinatörer. Vi ingår i ett större nätverk som heter Swedish Societies of Public Parks and Gardens. Och de har ett projekt som heter Surrande parker där vi ingår då. Och man kommer jobba med mångfald, att gynna humler, bin, fjärilar, alla nyttoinsekter i sin egen trädgård och i offentliga parker och så. Så det kommer vi jobba jättemycket
wow.
med. Det är väldigt, väldigt roligt.
Så häftigt alltså.
Och den internationella World Bees Day är den 20 maj i år. Så det kan man lägga på minnet.
Har ni något happening hos er då?
Ja, det kommer vi ha. Hela den här veckan kommer det hända mycket föreläsningar och insektsvandringar och så vidare. Och så vidare. Så att det kan man gå in på Jonses trädgårdars Facebook och titta. Mm. Det känns väldigt angeläget, för det handlar om en tredjedel av all matproduktion är direkt beroende av att bina gör sitt jobb och även humlorna. Och försvinner de, då kan man ju tänka sig hur det går. Då hotar det hela mänskligheten.
Peter, tack snälla för att du var här idag. Jag är så lycklig över att du ville snacka trender och klassiker. Och lite annat blev det väl också.
Tack så jättemycket för att jag fick komma och vara med i din lilla podd.
Och fortsätt att följa mig på sociala medier. Inte Peter då, för att han har inte sociala medier. Men de som har det och som vill se lite mer av vad som händer, vad som pågår, diverse projekt och diverse djur och så vidare och så vidare. En annan slags trädgård heter det på Instagram. Tack för idag! Ha det gött! Hej då!
Hej då!